Partners in True Crime.
Nu kör vi.
Hej allihopa.
Hej.
Hello. Vi är Partners in Crime.
Nej. True Crime. Vi är Partners in Crime, men podden heter Partners in True Crime. Det är det som är det roliga.
Ja, det är jätteroligt.
Ja.
Det var därför jag skrattade. Hej, vi är Partners in True Crime. Jag heter Maja.
Jag heter Amanda.
Vi pratar inte så mycket om oss själva, tror jag.
Nej.
Utan vi pratar bara om True Crime.
Ja.
Så ni får lära känna oss när vi pratar om True Crime, om ni vill.
Mm.
Men vi skålar in första avsnittet med lite rosé här.
Första avsnittet som funkar.
Precis. 43:e försöket.
Mm-hmm. Gilt.
Sorry about that. Okej. Först tänkte vi berätta om vad som fick oss intresserade av True Crime.
Ja.
Och då ska jag börja berätta om vilket fall som gjorde mig intresserad. Och jag var bara 11 1989, tror du eller ej. Då försvann en 10-årig flicka i Hörby, Skåne. Hon var på väg att möta två vänner vid affären, men hon dök aldrig upp där. 6 dagar senare hittades hon, mördad och placerad i en sopsäck i ett stenröse utanför Tollarp. Och det här mordet var olöst jättelänge, fick jättemycket uppmärksamhet i media och det var ju extra läskigt då för mig eftersom hon var i min ålder. Och jag kommer ihåg liksom hur mina vänner och jag kollade på löpsedlarna varje dag och verkligen var engagerade och verkligen så här, det var som att vi kände Helene på något sätt. Det visade sig i alla fall efter obduktionen att Helene hade varit vid liv under flera dagar hos förövaren. Så då blev det ännu läskigare. Så att vi blev ju livrädda för att vi skulle bli kidnappade liksom. Och det hittades DNA i form av sperma på hennes kropp. Hennes 11-åriga kropp. Men DNA-tekniken då var ju inte sådär riktigt utvecklad. Så att det gick inte att göra några analyser utan att det skulle riskera så att bevismaterialet blev förstört liksom. Så därför så frös de istället ner proverna och vänta på att tekniken skulle utvecklas. Det gick liksom ytterligare ett halvår utan att någonting hände. Då hittades Jannica Ekblad, 26 år, mördad på en rastplats utanför Hässleholm. Ungefär 4 mil från Hörby, där Helene försvann. Och polisen tog in säkert 30 olika män, men de hittade ingen som de kunde binda till brottet.
Hittade man samma DNA-spår på den här kroppen, eller kunde man liksom redan då knyta ihop dem?
Jag tror inte att man hittade någonting på Jannica från början, utan det var senare. Och först så, det var 2 kusiner som blev häktade för brottet. Lite oklart varför så. Men de släppte sen. Och sen så gick det liksom 3 år till. Alltså det är så sjukt, för det stod om det här nästan varje dag i tidningarna. 3 år till.
Och då är vi på år?
Då är vi 91. Nej, 92. Jag kan inte räkna. Då försvann en tjej i Östersund då, där jag bodde. Så att det var helt sjukt, för då fick ju vi för oss att det var samma person som hade rövat bort Helene. Och då hade jag hunnit bli 14 år.
Gjorde även polisen den kopplingen, eller var det liksom när vi spekulerade?
Nej, så? Det var nog bara vi som liksom, det är han! Mm. Det är samma man som har mördat Helene, som har rövat bort Annika. Men sen så, ja, det blev ju värsta. Så här, varnades skolorna om att vi inte fick gå hem ensamma och så. Och det pratades ju bland vuxna också om att det kunde vara samma. Men det var ingenting som skrevs liksom i tidningar och så. Men det var ju inte samma person, utan Annika hittades ju efter några dagar i sitt eget hem under en säng.
Hur gick det? Alltså, hade man inte letat där då, eller hade någon placerat henne där i efterhand?
Nej, liksom? De hade ju varit där de bodde ju i princip hemma hos mamman och brorsan. Men de hade ju inte kollat under sängen.
Men alltså...
alltså det är så sjukt. Så hon hade legat där hela tiden.
Men, mm. den här, men de kände... Jag tänker att de måste börja lukta liksom,
ja.
Lik.
Ja, det var väl kanske det jag gjorde.
Jo.
Och det var ju hennes brorsa då som hade mördat henne. Usch, usch, usch. Anyway, det var inte det jag skulle prata om. Men det var ändå så här att vi trodde att det var en koppling till Helene-mordet.
Ja, men det var nära.
Ja.
Det också rent geografiskt.
Precis. Och Helene-mordet som alltså inträffade 1989. Det var inte förrän 2004 som en misstänkt kunde bindas till brottet.
Så sjukt.
15 jävla år alltså. Så det här fallet har liksom... Jag har ju växt upp med det här fallet. 2004, då var jag 26 liksom. När de fick tag på en misstänkt. Och då har jag liksom hunnit ta studenten, flytta hemifrån, flytta till en annan stad.
Liksom.
Ja. Och Helene skulle ha varit 25. Alltså det var jättemycket så här... Alltså vi tänkte jättemycket på henne och så. Alltså det låter så töntigt, men det var verkligen så här som att vi kände henne.
Mm.
Ja, men i alla fall, det var länge antogs det att det var de här kusinerna som var inblandade i kidnappningen. Men det var det ju inte, utan det var bara en man. Och han åtalades och fälldes. Det var mycket fram och tillbaka innan det hände. Som sagt, 15 år senare. Det här var ett av många mord också som Thomas Quick sa.
Just det.
Att han hade utfört. Så att det blev ju en jäkla utredning i och med det också. Så att det var ju mycket tid som gick till att kolla upp det.
Mm.
Men det visade sig att det var hittepå.
Jaja.
Och det som gjorde att det liksom kom till en lösning till slut. Det var att det var en kvinna som var på en middag 15 år efter mordet. Och bara satt och pratade med en polis och berättade att nej, men jag har alltid misstänkt min före detta arbetskamrat för det här mordet. För att han har betett sig så konstigt och sagt massa konstiga grejer angående fallet.
Vet man vad det var för konstiga grejer?
Nej, det har jag inte hittat.
Nej, det vore ju intressant.
Det vore väldigt höra. Intressant att höra vad han har sagt. Men kort efter det i alla fall, då tog de in ganska många män. Inklusive den här mannen då. Och testade DNA. Och då fick de en match. Ulf Olsson dömdes 2005 till livstidsfängelse för människorov, grov våldtäkt och mord på Helene Nilsson och mord på Jannica Ekblad. Och de bevis som fanns var ju då DNA på Helens kropp. Det var även ett av hans könsår hade fastnat i packtejpen runt plastsäckarna. Bara så att ni vet. Sen så var det så mystiskt för att det fanns ett telefonsamtal och brev där han erkände att han hade utfört båda morden utan att säga vem han var liksom. Så han höll ju på att ringa hela tiden och bara, det var jag. Ni kommer just aldrig det, ta fast jag. Mig. Typ så här.
Så
så de lyckades spåra ett av de samtalen, att det kom från hans mobiltelefon. De andra ringde han väl från telefonkiosker på den tiden.
Ja.
Och sen så hittade de blod också från Jannica i huset han bodde i då, under en tröskel.
Ja, det är ganska tydliga bevis.
Yes, så då åkte han fast, Ulf Olsson. Han fick till slut rättspsykiatrisk vård. För hovrätten bedömde att han utfört gärningen under inflytande av en psykisk störning. Vet inte vilken dock.
Mm, nej,
det är bara psykisk störning. Wow, wow, wow. Han gick faktiskt självmord i sitt rum på den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall 2010. Och innan han tog sitt liv så publicerade han ett avskedsbrev på sin blogg. Där han hävdade då sin oskuld och att han hade blivit så orättvist behandlad av systemet och jäda, 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 jäda. Så ja, det blev aldrig något erkännande från honom trots alla starka bevis. Utan han valde liksom att ta sitt liv istället.
Men var det liksom någonsin att han Eller vad sa han om de här bevisen då?
Nej, det är inte, jag har inte gjort något. Typ, det är någon som försöker sätta dit mig och massa sådana grejer. Så jävla hemskt, 15 år.
Ah.
15 år. Och det, ja, hela min uppväxt handlade om Helén-mordet. Så att det var väl då jag blev intresserad liksom.
Men hur kändes det när han till slut blev fälld för dig? Blev det liksom, var det en lättnad eller vad kände du då?
Alltså jag blev mest bara irriterad för att han inte, han kunde han inte ge dem det att han berättade i alla fall vad som hade hänt, vad han hade gjort liksom.
Ja men precis, för det som är så obehagligt är ju att man inte, ja men hon levde i flera dygn.
Ja, och man vet och man inte. Vad som hände, eller vad hon sa, eller någonting.
Vidrigt.
Så jag säger blä till Ulf Olsson.
Mm, ja men.
Partners in true crime.
Are you ready?
I am ready. Mm, till det här avsnittet så bestämde vi att vi skulle ta med ett fall, eller det fallet som fick en intresserad, som sagt då. Och det första liksom fallet jag kommer att tänka på var Knutby-fallet.
Mm.
Och den galne baston som hjärntvättade den så kallade barnflickan att mörda hans fru och göra, eller utföra mordförsök på en försäkringsmedlem. Men det första fallet som jag har liksom riktigt starka minnen ifrån och som jag liksom, ja men som jag följde verkligen och som drabbade mig och eventuellt alla andra som kunde läsa väldigt hårt var ju det brutala Bobby-fallet som skedde och uppdagades 2006. Jag var runt 12, så jag var typ i samma ålder som du var. Och jag kommer ihåg det extremt väl. Jag liksom sög i mig alla löpsedlar och fick väl till slut tag i någon sorts kvällstidning där jag kunde läsa om den här makabra historien. Och det var liksom där som ja, men för det som är grejen med true crime är ju att man slängs mellan liksom förskräckelse och äckel och hat eller liksom så här. Men man är också samtidigt så fascinerad,
så jävla fascinerad som inte kan
släppa det. Nej men precis, på ett sätt som är, ja men det är många andra som inte förstår det. Varför pratar du bara om mord?
De bara, du är sjuk.
Ja. Ja, men, och det, men nu har vi ju fått med, liksom, med My Favorite Murder och med alla andra svenska mordpoddar. Vi är inte ensamma.
Nej.
Det finns fler av oss.
Nu vågar vi komma ut.
Vi kommer ut som true crime murderinus helt enkelt.
Vi kommer ut som partners in true, crime.
Yes, det är det vi gör. Men jag kommer berätta lite om det här fallet nu.
Yes.
För dig.
Yes.
29 januari 2006 så anmäls Bobby försvunnen av sin mamma och styvpappa. Och de påstår då att han har rymt ifrån bilen där han ska ha suttit medan paret var inne och handlade på en stormarknad i Göteborg.
Mm-hmm.
Polisen drar genast igång en ganska omfattande sökoperation och dagarna går. Men ingen Bobby hittas. Och det är väl någonstans här polisen börjar ana oråd.
Alltså när det är så där att det går flera dagar.
Nej, men det är så,
jag orkar inte med
tröstlöst.
Det.
Tröstlöst. Nej, det är... och poliserna går på den här känslan. Och några veckor senare grips paret på gården som de bor på utanför Nässjö. Och ytterligare några dagar senare så bryter mamman ihop och erkänner att paret har ljugit och att Bobby är död. Paret häktas och samma dag så tar dykare upp 10-åringens kropp ur Lovsjön där han blivit dumpad efter sin död.
Just.
Och det här, det börjar utkristallisera sig en helt fruktansvärd historia och till slut så vet man följande. 10-åriga Bobby som föddes med en utvecklingsstörning på grund av en kromosommutation har blivit misshandlad och torterad så illa att det till slut leder till hans död. Mamman sjukanmäler sin son från skolan den 16 december och det är här misshandeln och tortyren mot Bobby tar fart på riktigt liksom.
Alltså hon sjukskriver honom för att de ska kunna tortera honom i fred.
Ja, det, om jag kommer ihåg rätt så fick, så blev pappan av, eller den här styrpappan av med jobbet i samma veva. Så jag vet inte, det verkar som att alla tre ska sitta hemma.
Då kunde han ta ut det på Bobby.
Ja, ja men det är väl ungefär så. Mamman berättar att det hände nästan varje kväll efter att paret druckit stora mängder alkohol. Bobby blev bland annat utsatt för elstötar, hetsdiarin.
Oh,
han blev piskad med skärp, slagen med tändved, fick elchocker mot könsorganet samt blev torterad med dammsugare. Och jag vill inte gå in. Jag tänkte gå in på det.
Nej.
Det är för starkt, för grovt. Och de tvingade även i honom sprit med hjälp av en liksom tratt som de hällde i honom. Mamman berättar under rättegången att tortyren ofta utlöstes av små saker som inträffade under dagen. Till exempel att Bobby skramlade med besticken vid köksbordet.
Ja, men det kan man ju förstå.
Ja, men absolut, det är ju befogat. Gud. Absolut. Vilket jävla svin som skramlar liksom. Eller att han kollade på styrpappan på ett sätt som han inte gillade. Mamman säger, citat, min sambo tyckte att Bobby skulle ner i rang.
Ja, men Nej. Styrpappan ska ner i rang.
Ja, mycket ska han det.
Väldigt mycket, långt ner.
Usch. Och tack vare det här då så blev Bobby ofta straffad på olika sätt när föräldrarna ansåg att han gjort fel. Vid ett tillfälle efter att ha bajsat på sig så fick han de nersölade kalsongerna fasttejpade över huvudet till exempel. Och det är ju bara, nej men man orkar inte. Man orkar inte med det.
Dugg.
Ja. En kväll i mitten av januari så blir Bobby utslängd i snön helt utan kläder.
Alltså de här människorna?
Ja, men det är ju, det är så...
Fan.
Ja, nej, men man orkar ju inte tänka på att det här är på riktigt. Eller att det var på riktigt. Riktigt. När han ligger där i snön så börjar styvpappan skyffla snö över pojken tills bara ansiktet syns.
Ja, men snälla...
Efter en stund så tas Bobby in i stugan igen och tejpas då fast vid en stol i något sjukt försök att försöka liksom tina upp den här lilla kroppen vid en vedspis. Vid det här laget är Bobby i princip okontaktbar, men trots detta så bärs han upp till sitt rum och blir slängd på rygg i sängen. Lite senare på kvällen så upptäcker styvpappan att Bobby är livlös men ringer inte efter ambulans. Mamman berättar i rättegång att hon här ger sin son hjärtmassage och att pappan, styrpappan, gör mun-mot-mun-metoden. Men Bobby har ingen puls för att han har nämligen kvävts till döds av sina egna spidor.
Nej.
Sen lämnar de den döda 10-åringen i sin säng.
Nej.
Mamman lugnar ner sig med en liten whisky och sen går hon och lägger sig med sambon.
Vilket party.
Ja, nej men det är ju... Jag vill inte vara med på det.
Nej.
Jag vill inte det. Till en början så förvarar de kroppen i en säck i hönshuset medan de liksom funderar på vad de ska göra med den. Och till slut bestämmer de sig då för att dumpa kroppen i en sjö i närheten av där de bor.
En sjö också?
Yes.
Smart.
Mm. De förser den med kedjor och vikter och sänker sedan ner den i en vak. Och enligt mamman säger styrpappan efter nedsänkandet, citat, nu ska vi fira för att fanskapet är borta. För det är så här, ja, men det är också så, det är så många, man bara, det är, i den här historien så är det liksom så här, okej, men nu kan det inte bli värre, eller nu kan det inte komma mer, men sen så kommer det liksom, ja.
Så då hade de fest?
Då, ja, det verkar som det, då, ja, någon sorts makaber fest. Mamman berättade i rättegång att styrpappan tidigt i deras förhållande tog upp sin sadomasochistiska läggning, eller sina sådana fantasier. Vilket till början väckte hennes nyfikenhet, men snart efter att de flyttar ihop går överstyr, som det verkar. Hon säger, citat, han band fast mig, piskade mig, hängde upp mig i taket, gav mig elstötar under fötterna och satte klämmor och klädnypor på min kropp. Det gjorde ont och jag bad honom sluta. Då sa han, det ska göra ont. Och han fortsatte.
Ja. Oj.
Super.
Oj. Alltså jag liksom har ställt in mig nu på att det här har inte hänt.
Ja, nej, men det är
annars orkar jag
nej,
inte.
Men det, men det är ju det man får göra.
Mm.
Mamman och styrpappan åtalades för bland annat mord, grovt olaga tvång, grov misshandel, grovt falskt alarm, brott mot griftefriden och olaga frihetsberövande.
Falskt alarm?
Ja, det var ju när de ringde och sa att han var borta när han egentligen var död och påkallade liksom, polis. Mm. Och mycket av det som framkom i åtalet byggde på mammans uppgifter. Och hon påstår också att hon hade hotats och tvingats av sin sambo och nekade därför till brott. Och styrpappan i sin tur, han nekade också till flera av brotten. Men han medgav falskt alarm och brott mot griftefriden. Det här paret dömdes till slut för grov misshandel, grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, brott mot griftefriden och grovt falskt alarm till 10 års fängelse var det där.
Bra, tänkte jag säga. Tills jag hörde 10 år.
Precis. Nej, men det, alltså, och det är också så här, bara nästa grej som bara, vad? Domen överklagades, men hovrätten fastställde. I domen skrev rätten, citat, det är svårt att föreställa sig fysiska eller psykiska övergrepp mot ett barn som kan vara mer hänsynslösa än de styvpappan och mamman har utsatt Bobby för. Och det kan man ju verkligen.
Ja, därför får man inte då 10 år, kan man tycka.
Det verkligen. Ja, nej, det är ju verkligen helt sjukt.
Sweden, wake up!
Verkligen. 2 år efter Bobbys brutala död trädde en ny lag i kraft till följd av hans öde. Lex Bobby, som den heter, är i korthet en lag som innebär att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn misst livet på grund av våld eller annat brott och barnet varit i behov av skydd. Mm. Vilket man kan tycka är lite sent att ingripa när barnet har dött. Men det finns väl andra.
Känns som att det kanske inte borde finnas en sån lag. Nej, utan att det är en självklarhet. Men okej, vi får göra lagar om allting.
Jaje.
Yes.
Och sen, ja, som grädde på det här vidriga moset då. 2012 så släpps både mamman och styvpappan efter 6 år och 8 månader fängelse.
Nej, varför då?
Slut. Nej, men de var väl superbra mönsterfångar och
ja.
Ja.
Nej.
But why?
Men alltså, jaha. Så de lever nu vanliga.
Jag läste någonting, jag skrev inte upp det, men jag läste ju att hon hade hittat någon ny snubbe som hade råkat döda sin pappa. För han siktade på honom med ett vapen som tyvärr var laddat.
Men vad fan.
Ja, och han, men nu hade han hittat Gud, så det var lugnt.
De
hade fått ett barn. Men som sedan blev omhändertaget för att de kunde inte ge tröst och närhet och ge det här barnet behöver.
Sjukt.
Så det kan man ju tycka är bra att det inte behövde vara med dem.
Alltså det blir så här, vad bor de, vad gör de, varför in med dem igen?
Ja, verkligen.
Hej då.
Så det var den peppiga lilla historien.
Ja, men den har ju aldrig hänt här bestämt.
Nej, just
att vi mår bra nu.
Det var fiktion.
Men det var ju, ja, nu går larmet här så att jag ska gå och stänga av det.
Det är en bra idé.
Så hörs vi sen.
Det gör vi.
Tjingeling!
Partners in True Crime.
Ska vi ta en titt på det senaste som hänt i True Crime-världen?
Ja, det tycker
Eller
jag.
Ska vi? Vi ska. Jag känner att jag behöver ta upp det här med Adnan Syed.
Ja.
För det är ju en pratis i denna värld.
Och det är så jävla intressant.
Mm. Har du lyssnat på Serial?
Ja.
Säsong 1.
Ja.
Ni som lyssnar, om ni inte har lyssnat på den amerikanska podcasten Serial säsong 1, så gör det nu eller nyss.
Ja.
Den är helt fantastisk.
Ja. Otrolig podd.
Och den handlar ju då i korta drag om fallet om den 18-åriga studenten Haemin Lee. Hon hittades mördad i början av 1999. Och efter ett anonymt tips så fokuserade polisutredningen helt på hennes tidigare pojkvän som då var Adnan Syed. Och under rättegången så argumenterade åklagaren för att Adnan Syed ströp Haemin Lee på på en parkeringsplats och att han sen begravde kroppen i parken Linkin Park i Baltimore.
Baltimore. Som är en sån plats där man typ gömmer lik.
Där man begraver kroppar. Ja, spännande. Alltså det var ju någon som bara, ja, om man börjar gräva där kan man hitta ett och annat. Jaha. Och motivet då ska ha varit svartsjuka, för Heyman Lee hade träffat en ny kille. Historierna går ju lite så här isär där. Många hävdar att han inte var svartsjuk, utan att han accepterade det och liksom önskade henne all lycka i världen och fortfarande,
ja, de var kompisar,
de var liksom vänner och sådär. Och sen finns det vissa som säger att han var skitförbannad
och kontrollerande och
ja, och då är det ju till exempel det här vittnet Jay då som ska ha hjälpt honom att begrava kroppen. Han säger ju att Adnan sa att I'm gonna kill that bitch. Men vi vet inte alls. Jag ska inte säga vad jag tror. Men Adnan Syed dömdes i alla fall till livstidsfängelse år 2000. Och Serial-podcasten, säsong 1, handlar alltså om det här. Sen finns det en annan podcast som heter Undisclosed som tar vid liksom där Serial slutar.
Mm-hmm.
Och den är skitbra. Den är nästan bättre än Serial.
Oj.
Och Serial var en av de första true crime podcasterna som jag började lyssna på, förutom P3 dokumentär typ. I alla fall så många ifrågasatte den här domen då. Och det var ju ganska rörig rättegång. Det fanns många frågetecken och luckor och vittnen som inte kallades.
Ja, han hade väl en väldigt strulig advokat som inte liksom gjorde sitt jobb helt enkelt.
Ja, det känns så. Vissa menar ju att hon liksom hade en plan med hur hon agerade och vilka hon hörde och sådär. Vissa säger att hon var slarvig och bara strulade till det.
Och hon är ju död idag.
Och hon är död så nu, så vi kan inte fråga henne.
Precis.
Men Serial granskade i alla fall det här fallet grundligt. De intervjuade ju inblandade på nytt. Och på så sätt så kom det fram massa nya uppgifter. Och så pass mycket nya uppgifter att Adnans livstidsdom började ifrågasättas. Så det var på grund av podcasten, eller tack vare ska man kanske säga.
Okay.
Att det kom upp nya bevis och vittnesmål som gjorde att en domstol förra sommaren beslutade att granska fallet på nytt. Och nu har alltså kommit ett beslut då från Maryland Court of Appeals att det kommer att bli en ny rättegång.
Yes.
Yay, säger de flesta. Några säger nej. Och några säger att det här betyder ingenting. Det kan hända massa grejer på vägen som gör att det inte blir någon rättegång. Det kan även bli så att han får någon deal. Han kan få time served. Mm. Det kan bli så att det inte blir någon rättegång ändå. Mm. Även fast det har beslutats att det ska bli en ny rättegång. Alltså USAs rättssystem är helt förvirrat.
Mm.
Men en av anledningarna i alla fall till att han har beviljats en ny rättegång, det är att dåvarande advokaten då felade när hon inte kallade vittnet Aisha McLean, som ska ha träffat Adnan på biblioteket vid skolan vid tidpunkten som mordet inträffade.
Just det, som förmodligen skulle vara ett ganska avgörande vittne i liksom fallet och
precis,
att det, vad det ledde till.
Det är så märkligt att hon inte kallades.
Mm.
För att advokaten hade ju liksom koll på henne. Vi vet inte vad hon hade för plan eller om hon hade någon plan liksom. Men domstolen skriver i alla fall att om Aisha McLeans vittnesmål hade bedömts som trovärdigt, så hade det ju liksom gett Adnan alibi.
Ja.
Vilket hade gjort det omöjligt för honom att mörda Heyman Lee.
Och i sin tur också att han skulle bli dömd.
Precis. Sen så finns det ju massa teorier och konstiga grejer angående cell tower. Alltså mobil.
För det var väl ett av de första fallen där man faktiskt använde mobilmaster som bevis.
Precis. Och i det här fallet så går det liksom att bevisa att hans telefon var i den här parken.
Just det.
På kvällen. Men domstolen har ju bedömt att de här telefonmastbevisen inte är hållbara. Mm. Liksom, och så det kommer inte kunna användas i en ny rättegång.
Nej, för det, ja, att hans telefon var där betyder ju inte
att han var där. Så att det är jäkligt rörigt i alla fall. Men Adnan Sayed är i alla fall 37 år gammal nu. Så han har suttit i fängelse sedan år 2000. Och nu kan vi liksom bara vänta.
Mm.
Förmodligen så kommer det hända någonting inom en månad. Men det är verkligen så här, kan vi få ett datum? Ja, det här går inte. Men i alla fall, under tiden som vi väntar på liksom att få veta mer och liksom få följa det här vidare, då kan jag rekommendera att läsa då bland annat Adnans story som Rabia Chaudhry har skrivit. Och hon var ju med i Serial en hel del. Och sen så det här vittnet, Aisha McLean, hon har också skrivit en bok som heter Confessions of a Serial Alibi. Så i väntan på vidare information så kan vi alla bara lägga oss ner i sängen och läsa.
Partners in true crime.
Ta en nöt så länge.
Ta en nöt så ska jag berätta för dig om Kevin-fallet som ju har blivit uppmärksammat igen.
Mm.
Snabb recap på vad som hände då. Fyraåriga Kevin hittades död i augusti 1998. Och polisen riktade då snabbt in sig på det så kallade barnspåret. Det vill säga att han blivit mördad av ett eller flera andra barn. I slutet av oktober 1998 så erkänner då, inom citationstecken, två bröder att de har mördat Kevin.
Just
det. Men det här erkännandet, fortfarande inom citationstecken, spelas ju inte in.
Nej.
Och då tycker polisen, eller de, då bestämmer de att mordet är löst. Mm. Och sådär. Men förra året 2017 så granskar både DN och SVT fallet och finner stora brister i hela utredningen. Till exempel då den lilla detaljen om att bröderna hade alibi vid tillfället.
En liten
detalj bara. Ja. Och i maj samma år, alltså 2017, så återupptas den här utredningen. Och bara för några veckor sedan så kom beskedet. Och det var alltså att bevisen mot bröderna är så svaga att de rentvås från all misstanke.
Ja, för de hade ju alibi.
Ja,
by the way.
Bland annat. Mm. Och det var ju väldigt så här. Ja, men de här intervjuerna som gjordes med, eller förhören som gjordes med barn har ju blivit superkritiserade.
Mm.
Och liksom, ja, men man har varit inne på det här med att plantera minnen och hela den grejen. Chefsåklagare Niklas Wahlgren. Inte Niklas
Wahlgren. Det var inte med här.
Det var Niklas Wahlgren. Han säger att jag bedömer att det inte finns några förutsättningar att komma vidare när det med hänsyn till alla omständigheter är tveksamt om det överhuvudtaget rört sig om ett brott. Så nu är de alltså inne på att det kanske inte ens var liksom ett brott.
Kanske var en olycka bara.
Ja, för han berättar också om en alternativ teori till hur Kevin då kan ha dött.
Mm.
För på platsen där kroppen återfanns fanns det lastpallar. Och efter rekonstruktioner har man konstaterat att Kevins död kan ha orsakats av just en sådan. Mm. För skadorna på kroppen, de stämmer överens med måtten på en lastpall.
Jaha.
Vilket man ju tycker är helt sjukt att det inte liksom har kollades upp eller vad det nu är då.
Ja, men vad menade de innan hade hänt?
Nej, men då hade ju de, jag kommer inte ihåg hur det
vad
var.
Vad skulle
det var
de ha att gjort
de, med honom? Alltså att en lek hade gått över styr och jag vet inte om han...
Men typ att de hade slagit honom.
Ja, men jag tror det. Och, alltså han hittades väl i vatten. Nu, ja, det var ju dumt att jag inte har läst på, men... Såg du den SVT?
Nej, jag har faktiskt inte
sett den. Ja, men för den är ju bra. Väldigt, går igenom allt väldigt.
Det är så himla svårt. Alltså jag kan kolla på så mycket, men när det är barn så...
Ja, nej, men det är ju...
jätte... Så jag får så här panik.
Ja, nej, men det är ju super... Och det är ju så himla speciellt fall. För att i den här serien så får man ju se mycket av de här förhören som hålls med barnen.
Mm.
Där de bara... Ja, men det är så sjukt hur allt har gått till liksom. Men det kvarstår ju fortfarande lite frågetecken. För att den här kroppen har ju flyttats på något sätt.
Ja.
Och det vet man ju inte vem eller hur det gick till. Och polisen utesluter inte att någon annan kan ha varit på brottsplatsen. Och sen är det ju liksom, ja, men hur fick Kevin den här lastpallen över sig och vem kan ha lyft bort den
från honom
liksom.
Mm. Så det kan ha varit en olycka och sen kan det ha varit
något som hände efter. Precis. Men som sagt, de här två bröderna är ju rent fodda. Mm. Och det är väl en otrolig seger.
Och de, hur lång tid var det?
Alltså från 98.
Shit.
Så har de levt med det här. Alltså det är ju också så jävla...
Shit.
Det går ju inte att liksom föreställa sig hur man...
Hur ska de hur man blir... gå vidare med livet?
Ja, nej, men verkligen. Och det var så här, jag läste någon artikel om Kevins pappa som var så här, jag är jätteglad att bröderna är... ja, men att de är frikända. Och, men det är svårt att förlika sig med en ny teori. För de har ju såklart levt med att ja, men det var det här som hände.
De har liksom och, bestämt att...
Ja, för det var ju... Alltså det förstår man ju också eftersom att det var det som utredningen sa.
Mm.
Men sen det är klart att det river upp sår. Men det är ju att, så här, som... behöva... Ja, men okej, det var inte det som hände.
Nej, precis.
Och behöva liksom gå igenom det en gång till.
Ja, för att koppla tillbaka till Adnan Syed så Heyman Lees föräldrar har ju uttalat sig nu angående att det ska bli en ny rättegång.
Och de säger vad då?
De kommer inte närvara. Mm. Och
de tror att det är han.
De tror att det är han och de hoppas att han blir dömd ännu en gång så att deras dotters mördare får sitta i fängelse. Mm. Liksom.
Okay.
Så det var också så här hjärtskärande jag hörde på presskonferensen och det var verkligen så här. Aha, men de tror verkligen att det var han. Var det det då?
Ja.
Eller har, de
eller
liksom
har man bara bestämt sig för att det är för lättare att ha en gärningsman än ingen? Ja, det var det om Kevin-fallet.
Yeah! Vad tror ni?
Vad tror ni?
Hör av er.
Ja.
Mm. Hur ska de höra av sig? Mail.
partnersintruecrime@gmail.com.
Har vi även något annat? Vi har en Instagram.
Det har vi.
Mm. Vi hörs där.
Det gör vi.
Och nästa avsnitt.
Just det, lite teaser.
Ja, då ska vi faktiskt snacka om
kvinnor.
Kvinnor som mördar.
Mördar. Kvinnor som beter sig som män. Tack så mycket.
Och O.J. Simpson.
Ja.
Som beter sig som O.J. Simpson.
Ja, exakt.
Vi hörs.
Det gör vi. Hej då. Oh, make me over.